Det är ju på onsdagskvällarna som vi har haft det vi kallar upptäcktsfärden i Bibelns värld. Men så blev det nu också någon lördag. Och vi har två profeter kvar. Vi har ju läst Malaki, så vi tog den som var sist. Och så har vi Haggai och Sakaria kvar nu. Och sen ska vi ett par onsdagar i maj titta lite på uppenbarelseboken. Vi gör ju så att vi räknar med att de som kommer, de har läst igenom bibelboken innan. Så vi läser inte hela boken när vi möts till de här kvällarna. Utan vi försöker bara ge en liten överblick av vad bibelboken lär. Och sen när vi har de här tre böckerna som är kvar nu, så har vi gått igenom hela bibeln tillsammans. Och så får vi se om vi börjar om igen eller vad vi gör. För det är så viktigt för oss att vi kommer in i Guds ord och att vi lär känna det. Och jag får mer och mer klart för mig hur angeläget det är att vi har en helhetsbild av vad Bibeln lär. Ni vet, vi lyfter annars lätt fram en sak så där. Vi pingstvänner, vi har lyft fram vissa saker om anden och andra lyft fram vissa andra saker, och så kan man bli specialist och tala om ett speciellt ämne, och så kan man till och med bygga upp en rörelse eller lära omkring det. Och då kan man få problem med vissa bibelställen. Och därför är det väldigt viktigt att vi har en absolut helhetsbild av vad Bibeln lär. Och det är då som man kommer fram till balans i sitt andliga liv, om man tar emot det här. Det här är en sida av gudstjänstlivet, undervisningen. Det andra är lovsången. Det tredje är förbönen. Det fjärde är att man har gemenskap i våra gemenskapsgrupper som vi har. Och det femte, men inte minst viktiga, det är att vi har evangelisation och en utåtriktad verksamhet. Och det vill Herren hjälpa oss så att vi kan fungera i, vare sig vi är i Norsjö eller vi är i Stockholm. Haggai är ju en av de här 12 småprofeterna som vi då har och som vi har nu uppehållit oss vid. Han verkade efter fångenskapen. Och nu ni som har varit med hela tiden, ni vet ju vad jag talar om alltsammans här med den babyloniska fångenskapen. Och han är den första av de tre som verkade då. Och han profeterade i 4 månader. Jag är fascinerad av det där gång efter annat, att de behövde inte hålla på så väldigt länge. Utan det var en kort och intensiv verksamhetsperiod. Johannes döparen hade ju Jesus och hade väldigt många av de här profeterna. Om vi skulle gå tillbaka till Esra bok, så finner vi honom omnämnd där i det 5:e kapitlet och i det 6:e kapitlet. Och han verkade år 520 före Kristus. Vi kommer alltså väldigt långt tillbaka i tiden. Och jag tycker det är fascinerande att det fanns människor som levde och verkade då, levde ett intressant liv och byggde hus och byggde tempel och hade bekymmer och problem, precis som vi har, men ännu mer upplevde välsignelser ifrån Gud. Bara för att få en liten parallell, det var under den här tiden som Konfucius var uppträdde i Kina. Och många följer ju honom i vår tid, talar om honom. Situationen var den nu att 50 000 judar hade återvänt från Babel när kung Kores kom med sitt dekret och det blev fritt för dem att gå tillbaka. Det var mestadels präster och leviter och fattiga bland folket som kom. Men under de här åren så hade folket växt. Man hade kommit tillbaka nu från Babylon och nu växte man upp igen. Och fick makt och styrka, men fortfarande så var man politiskt beroende. Man var kontrollerad av en hednisk makt. Och i profeten Nehemja som vi har läst, där ser vi hur folket återvände under Zerubabel och började återuppbygga templet. Det kom vi ihåg. Men snart så försvann entusiasmen. Har ni tänkt på vad lätt entusiasmen försvinner? Oj. Bara ett litet exempel alltså. Men det är inte alls för att för att kasta en skugga på någonting, utan bara en sak konstaterande. När vi började den här bibelläsningsplanen, då var det så väldigt mycket folk alltså. Alla kom onsdag efter onsdag. Sen försvann entusiasmen. Jag har sagt hemma till Gitten, det är nog inte bara mitt fel att jag blev långtråkig i längden, utan det är naturligt för oss att man tänder på en sak och man blir entusiastisk, sen försvinner den. Och så är det med allting. Och så var det här också. Tänk er att folket kom hem ifrån en fångenskap och nu skulle man bygga upp templet. Vilken entusiasm och vilken hänförelse. Och så helt plötsligt så avstannar allt sammans. Och så måste Herren använda den här profeten Haggai för att inspirera folket. Det var bara grunden som hade blivit lagd. Och samaritaner och andra grannfolk, de ville inte att staden och templet skulle återuppbyggas. Så nu hade arbetet legat nere i 15 år. Vet du vad som hade hänt? Jo, man var mer intresserad av sitt privata liv än av att bygga upp Herrens tempel. Det är väl så med kristenheten i hela västvärlden. Jag gör lite skillnad på västvärlden och på missionsländerna, för där ser man fortfarande väldigt mycket av entusiasm och mer av entusiasm än man ser här. Men här blir man så intresserad av att bygga upp sitt eget privata liv att man glömmer bort templet. Precis som vi så lätt blir så upptagna av vårt privata liv. Och det är klart, vi måste ju leva ett privat liv. Men risken är när det får dominera oss i allt vad vi gör. Då är det inte så lätt att vara med och bygga upp ett heligt tempel här på en syndfull jord. Det bär Guds egen stämpel, dess mönster är Guds ord. Om man inte har sitt främsta intresse där. Så den här boken, den är uppbyggd omkring fyra tal. Det första talet är från första kapitlet till första versen i andra. Andra talet kommer sen i det 10 första versen i andra kapitlet. Och tredje talet i det andra kapitlet vidare fram till 23 versen. Och sen kommer det fjärde talet som då är en hälsning till Zerubabel. Det första talet, då är det hur folket tillrättavisas. Och jag ska läsa några verser därifrån början. I kung Darius andra regeringsår, sjätte månaden på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade: så säger Herren Sebaot, detta folk säger, ännu är inte tiden kommen att gå till verket, tiden att Herrens hus byggs upp. Men Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sade: är då tiden kommen för er att själva bo i panelade hus medan detta hus ligger öde? Därför säger nu Herren Sebaot så: ge akt på hur det går er. Ni sår mycket men inbärgar litet. Ni äter men får inte nog för att bli mätta. Ni dricker men får inte nog för att bli glada. Ni tar på er kläder men har inte nog för att bli varma. Och den som får någon inkomst, han får den endast för att lägga den i en söndrig pung. Ja, så säger Herren Sebaot: ge akt på hur det går er. Men dra nu upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det och bevisa mig härlig, säger Herren. Här har vi en fantastisk sanning som vi skulle behöva betona ännu mer bland all kristenhet. Att när vi börjar intressera oss för Herrens verk, Herrens hus, då upplever vi välsignelse andligt men också materiellt. Folket levde i synd, avgudadyrkan. Varenda bibelbok har talat om det här, hur avgudadyrkan kom in. Man gifte sig med grannfolken som avgudadyrkare, och så blev det blandäktenskap. Och när entusiasmen hade avtagit och folket började hemfalla åt avgudadyrkan, så blev resultatet själviskhet. Och om man inte älskar Gud så älskar man inte sin nästa. Och då blir man ju självisk. Det är ett uttryck för bruten Guds relation. När det blir gny människor emellan. Du vet hur det var på fallets dag. Vilken underbar harmoni det var i Edens lustgård. Men när synden hade kommit in, då började det första äktenskapliga grälet. Kvinnan du gav mig, han skyllde på henne. Och av barnen blev den ene en brodermördare. Och så fortsätter det, människor, tiderna igenom. Därför att det är en brusten gudsrelation. Därför hör det där alltid samman, relationen med Gud och relationen med nästa. Och det är det som är buden, älska Gud och älska din nästa som dig själv. Och i denna själviskhet och i denna avgudadyrkan så arbetade de utan att finna glädje. Ni sår mycket men inbärgar litet. Ni förstår vilken situation. Att arbeta och inte få återbäring. Att tjäna pengar och ha dem som man bara la dem i en söndrig portmonnä eller plånbok. Det är väl precis som du kan tala med nästan vem som helst idag, så klagar de över att pengarna aldrig räcker till. Precis så är det. Men det är oftast att man försummar Guds verk och att se till Herrens hus och vad Gud vill att vi ska göra. Och då blir folket försvagat. För kom ihåg, har vi ingen glädje så blir vi försvagade. Ja, nej, jag ska inte säga anstränga mig, för då verkar det fel. Men jag ser till att jag är glad så mycket som möjligt. För annars går det på tok precis. För det står ju så här hos Nehemja: fröjd i Herren är i er starkhet. Och det är så man bevaras entusiastisk och man kan ha glädje i sin uppgift. Det betyder väldigt mycket. Så se till att du är glad i det du gör. Och då blir du stark i din uppgift. Och det här talet som han höll, det gav resultat. Det står: och Zerubabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom. Och folket fruktade för Herren. Och så gjorde de som profeten hade sagt. Och då läser vi i den 13:e versen. Då sade Haggai, Herrens sändebud, efter Herrens uppdrag till folket så: jag är med er, säger Herren. Vi vill ha Herrens närvaro. Men då ska vi se till att vi har Herrens välbehag över oss. Och Herrens välbehag får vi när vi intresserar oss för honom. Och älskar honom. Gör någonting för honom och tjänar honom. Och lever i kärlek. Och inte i själviskhet. Och det här, det skulle man ju behöva predika väldigt mycket när det gäller offrande i församlingen. Ni vet att vi predikanter, vi blir kritiserade när vi talar om pengar. För vi är bara ute efter pengar, säger de. Du tänker Paulus och gudfruktig han var. Två kapitel använder han i andra Korintherbrevet till att tala om pengar. Därför att han visste hur betydelsefullt det var, hur det där hör samman med att vi tjänar Gud. Och är det inte frågan om att man ska på något sätt dagtinga och diskutera och säga: ja, det finns pengar som man behöver inte ge någonting. Utan här är det inte till människor eller någon kassa eller någon kassör eller för att uppmuntra någon pastor man ger. Utan här ger man till Gud vad Gud ska ha, och så upplever man välsignelse, och så upplever man glädje, och så upplever man Guds välbehag. Det är så det fungerar. Det andra talet som börjar då i det andra kapitlet, det höll profeten för att styrka dem och ge dem nytt mod. Och så vill vi gärna tala. att styrka varandra, uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Vi finner när vi läser att modet sjönk när man tänkte tillbaka. Det står så här: lever inte ännu bland er män kvar som har sett detta hus i dess forna härlighet? Och hurdant ser ni det nu vara? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var likväl nu frimodig, du Zerubabel, säger Herren, och var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son, och var frimodiga och arbeta alla ni som hör till folket i landet, säger Herren. Ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Det förbund som jag slöt med er när ni drog ut ur Egypten vill jag låta stå fast, och min ande skall förbli bland er. Frukta inte. Det förra templet, dess härlighet var enorm. Där fanns arken. Där gjorde prästerna tjänst. Och nu såg man på det här att ingenting är som förr. Och jag har märkt, och det har du också, att de modlösa i en församling, det är de som ser tillbaka. Tänk vad härligt det var förr. Vad mycket folk det var på mötena. Då på de stora predikanternas tid. Vilka bönenätter och vilken framgång och för allt var. Och så håller man på och lever där borta, så man förlorar ju allt mod och all entusiasm. Ja, men risk att vi som är äldre blir sådana. För vi lever på gamla välsignelser och allt vad vi har med dem. Och då förlorar man modet mer och mer. Och så höll de på här, de där gamla som var med. Men så säger Herren genom profeten: jag är med er. Och nu ska det ske något fantastiskt. Och därför är det så viktigt att vi som Guds folk i Guds församling ser framåt. Fick vi inte göra det, då är det bäst att packa ihop på en gång. Se framåt, skåda framåt, se det dagas nya tider börja gry. Riket av Guds barn ska tagas, mörkrets härar måste fly. För när de såg Herrens resurser, då styrktes deras mod. Ännu en gång inom en liten tid ska jag komma himlen och jorden, havet och det torra att bäva, och alla hedna folk ska komma att bäva, och så ska dyrbara gåvor från alla hedna folk föras hit, och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren. Det var verserna 7 och 8 i det andra kapitlet. Den nionde kan vi också läsa. För mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bli större än dess forna var, säger Herren Sebaot. Och på denna plats skall jag låta friden råda, säger Herren Sebaot. Alltså, Gud har inget intresse av att det ska gå så. Utan Gud vill att det ska gå så. Det ska inte vara i botten när Herren kommer. Utan vi ska gå segertidigt till mötes. Så jag är glad för ungdomar som finns i Norsjö. Jag är glad för ungdomar som finns här i kyrkan. Men jag önskar att jag själv ska få vara med när Herren riktigt kommer ibland oss. Och vi alla blir fyllda med Herrens härlighet och entusiasm och hänförelse för att tjäna honom. Och få vara med och vända upp och ner på den här stan och på vårt land. Så när vi ser på Herrens möjligheter, då växer vårt mod. Då blir vi styrkta i vårt mod. Eller hur? Ja. Då ser vi på vad Herren vill och kan göra. Det tredje talet, det är ett tal om välsignelser. Och där läste jag redan från den tionde versen i andra kapitlet om den tillkommande härligheten som ska bli större än den forna var. Herren gör klart för folket vad deras synd orsakade. Synden gav som resultat att bönerna inte blev besvarade. De förstörde allt genom sin orenhet. Det var en svår situation. Därför att de bara höll på och tänkte på sina egna panelade hus. Och glömde Guds hus. Och ni vet att det där det följer oss tiderna igenom. Hur man är lite mindre noga när det gäller Guds hus. Jag glömmer aldrig det som jag hörde berättas. Det var en släkting till mig som berättade i en församling så skulle man göra någonting åt kyrkan. Och den här mannen, han var väldigt ekonomisk, så han sa att det är ingen idé att kosta på någonting här, för Jesus kommer snart, så det här räcker så bra till dess, så vi ska inte lägga ner pengar på det här. Men sen skulle han ha ett nytt tak på sitt panelade hus, sin villa. Och då vägrade han att ta ett anbud om han inte fick 20 års garanti. Det är ganska typiskt för oss människor, va? Man är inte så noga när det gäller Guds hus, men när det gäller det egna, då har man ett annat tänkande. Men här upplevde man då att bönerna blev inte besvarade och allting blev snett genom folkets orenhet. Men så läser vi den 20:e versen i det andra kapitlet. Jo. Men från denna dag skall jag ge välsignelse. Från denna dag skall jag ge välsignelse. Från denna dag när folket beslutar att vända om till Herren. Att tjäna honom, att leva i Guds fruktan och renhet. Men från denna dag skall jag ge välsignelse. Och jag tror inte vi ska skjuta välsignelserna på framtiden. Utan vi ska idag börja ta emot välsignelser som Herren ger. I rikt mått. Vad var det för välsignelser? Ja, det var materiella välsignelser. Portmonnén blev lagad. Och maten gav mättnad. Och arbetet gav glädje. Och Gud börjar när vi börjar. Det var väl enkelt formulerat. När vi sätter igång. Nu så. Då säger Herren, från denna dag ska välsignelserna komma. Så om vi kunde få en sån där överlåtelse åt Herren och leva för honom och tänka på honom och tjäna honom och offra för honom, då skulle vi uppleva välsignelser. Andliga välsignelser och materiella välsignelser. Det fjärde talet, det är Herrens löfte till Zerubabel. Och om jag nu skulle bara ta ett ord för vad det här boken handlar om, så är det vad det står i Matteus 6:33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Var det inte som det är som en bra rubrik för den här boken? Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jaha. Inte att vi ska ha något rekord här, men vi ska hinna med en profetbok till ikväll. Vi brukar göra det ibland. Och då vänder vi på bladet och så möter vi nästa profet, Zakaria. Och Zakaria, det höll jag på en vecka. Jag tror det var i Boden på en bibelskola att undervisa från Zakaria. Det finns väldigt mycket där. Men eftersom jag utgår nu från att så många av er har läst den där bibelboken, så kan vi bara röra lite grann vid den och så kanske vi får tillfälle att tillsammans studera den lite närmare längre fram. Två män, tvillingprofeterna har de till och med kallats. Den praktiske Haggai som kom fram och gav instruktioner, och så drömmer en Zakaria med sina visioner och sina syner och drömmar uppenbarelser. Men de kompletterade varandra bra. Det blev lite för mycket av Haggais praktiska undervisning, så att man behövde lite grann visionären Zakaria. Och så blev det mycket bra resultat. Ja, vi ska samarbeta. Han profeterade i 3 år från 520 före Kristus. Och han var präst och profet och han var född i Babylon. Och nu hade han kommit med det övriga. Hans namn betyder Herren har kommit ihåg. Han är passionsveckans profet. Som vi läser om när vi tänker på hur Jesus rider in i Jerusalem. Han är citerad av Jesus. Och ofta citerad i Nya Testamentet. Mest citerad efter Jesaja. Och vi kan ju läsa i Matteus 23:35. Om du vill slå upp det, annars så kan du bara höra på när jag läser det. Matteus 23 och 45. Där det står så här. Förlåt, jag sa 35. Ja. Så skall allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er. Allt ifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Zakaria, Berekias son, som ni mördade mellan templet och altaret. Och i åttonde månaden av Darius andra regeringsår kom Herrens ord till Zakaria, son till Berekia, son till Iddo, profeten. Det var denne Zakaria som Jesus talar om. Zakaria har blivit kallad Gamla testamentets uppenbarelsebok. Och här finns ett omfattande budskap som berör alla nationer och alla tidsåldrar. Templet står som det centrala. Han var med och påskyndade bygget som blev färdigt 516 f.Kr. Och här framstår också då templet som en bild av församlingen. Och i de här profetiorna så förenas ståthållaren Zerubabel och översteprästen Josua till en till konung och präst. Och Zakaria har förutsägelser om frälsarens kommande mer än någon annan profet näst efter Jesaja. Och då är det intressant med Zakaria att han ser Jesus som den korsfäste och som den krönte konungen. En del ser honom bara som den krönte konungen. Så var det många judar som såg honom. Många kristna i vår tid ser Jesus bara som den korsfäste. Men balansen är den att man ser den korsfäste Kristus som den krönte konungen. Och det är det som vi möter hos Zakaria. Om ni har era biblar så tittar vi igenom här några versar där han talar om Kristus, frälsaren som kommer. I det tredje kapitlet läser jag den åttonde versen. Hör på detta, Josua, du överste präst, med dina medbröder som sitter här inför dig. Till dessa män ska vara tecken. Se, jag vill låta min tjänare, telningen, komma. Och det var någonting som grodde, någonting som sköt skott, en profetia om Kristus kommande. Och här står han, Kristus, tjänaren, i samma vers. I det nionde kapitlets nionde vers så har du den välkända orden. Fröjda dig storligen, du dotter Sion. Hör jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Och det möter vi i Matteus 21 och 5. I 9 och 16 möter vi honom som herden för sin jord. Och i det trettonde kapitlet, den sjunde versen, där möter vi honom. Svärd upp mot min herde, mot den man som fick stå mig nära, säger Herren Sebaot. Den slagne herden, återgivet också i Matteus 26. I det elfte kapitlet så läser vi verserna 12 och 13. Och de vägde upp 30 siklar silver som lön åt mig. Då sade Herren till mig, kasta det åt krukmakaren, det härliga pris till vilket jag hade blivit värderad av dem. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Förrådd för 30 silverpenningar. 12 kapitlets 10 vers. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem det har genomborrat. Den genomstungne Kristus. Och det ska hålla dödsklagan efter honom, som man håller dödsklagan efter ende sonen och skall bittert sörja honom som man sörjer sin förstfödde. Och i det här sammanhanget talas om hur folket ska uppleva frälsning. För på 13 kapitlets första vers: på den tiden skall Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn till att rena sig från sin synd och sin orenhet. Den sjätte versen i samma kapitel, den 13 kapitlet, läser vi: och om man då frågar honom, vad är det för sår du har på din kropp, så skall han svara: dem har jag fått där hemma hos mina närmaste. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Och 14 kapitlet, den tredje versen till och med den 8. Ty Herren skall dra ut och strida mot de folken så som han stred på drabbningens dag. Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget skall rämna mitt i tu mot öster och väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg. Ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Lasel. Ni skall fly som ni flydde för jordbävningen i Josias, Judas kungs tid. Då skall Herren min Gud komma, ja du själv och alla heliga med dig. Och det skall ske på den dagen att ljuset skall bli borta, ty himlaljusen skall förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag och som är känd av Herren. En dag då det varken är dag eller natt, en dag då det blir ljust när aftonen kommer. Och det skall ske på den tiden att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Och det är om Kristi återkomst till Olivberget. Då ser vi hur Zakaria har med den här bilden av den korsfäste och den krönte frälsaren. Två avdelningar som vi berör. Den första avdelningen mycket kort. Det är de 8 första kapitlen som talar om det utvalda folket och templet. Och där var uppmaningen att bygga upp templet. Och så kommer 10 syner. Och de här synerna har man svårt med. Och det är mycket tolkningar med dem. Och vi ger oss inte in på dem. Men vi bara nämner om att de hela tiden talar om om Israel och Israels framtid. Ryttarna i Myrtendalen, det är Israel idag, förkastat men inte bortglömt. Det är 4 hornen och smederna, hur de är under fienden. Metsnöret, hur det ska upprättas. Överste prästen Josua, befrielse från synd och orenhet. Ljusstaken och olivträden i kapitel 4. Israel som ljusbärare och olivträden, det är Zerubabel och Josua. Men Israel ska bli ett ljusbärande folk. Den vidare den flygande bokrullen, förbannelsen som drabbar regeringarna. Vi har också kvinnan i korgen och de 4 vagnarna som talar om det som möter Israel. För att så komma fram till kröningsscenen i det 6 kapitlet, verserna 9-11. Och det är, egentligen skulle vi titta lite grann mer på den. Överste prästen Josuas kröning, det är ett exempel på den rening och förlåtelse som ska komma över folket genom översteprästen som då också är som krönt till konung. Och läser du där så finner du om den renhet och den förlåtelse som ska möta folket. Och här läser vi om den messianska tiden som står för dörren. Och då kommer det här avsnittet i den 7 kapitlet, undervisning om fastan. Det kom en kommitté från Betel och ställde frågan till prästerna i Herren Sebaots hus och profeterna och frågade: ska vi i fortsättningen hålla gråtodag och späka oss i femte månaden som vi har gjort nu i så många år? Det här var någonting som han själv hade funnit på och konstruerat. Och så hade man fastnat i formalism. Det vi så väldigt lätt gör. Det är ganska intressant. Ibland när man ska göra en liten förändring i någon församling och sådär, så reagerar en del så väldigt våldsamt och säger: men så ska det ju vara. Och då säger man: men varför ska det vara så? Var står det? Och ja, då visar det sig att då är det tradition som man har blandat ihop med vad Guds ord lär, och så sitter man så fast i traditionen. Jag tror att vi måste vara öppna i kristenheten för ett nytänkande, så att vi verkligen inte fastnar i formalism och tradition, utan vågar göra något nytt. Här hade man den här fastan och man grät och man klagade, men det betydde ingenting. Absolut ingenting. För fastan ska vara ett yttre tecken på inre gudsfruktan. Och man kan ju i vår tid fasta på fel sätt. Fasta liksom för att ta på sig ett sken av gudsfruktan och gärna tala om det. Och det var precis så som man gjorde här. Men då talar Herren om vad den rätta gudstjänsten är. Det är rättfärdighet och barmhärtighet och kärlek. Och säger i den 19:e versen i det 8:e kapitlet så här: så säger Herren Sebaot: fastedagarna i 4:e, 5:e, 7:e och 10:e månaden skall för Judas hus bli till fröjd och glädje och till sköna högtider, men älska sanning och frid. Så fastan blir en glädjefest när den är ett uttryck för en inre gudsfruktan, när man älskar sanning och sanning och frid. Och då är det inte formalism, utan då är det sant kristet liv. I det 9:e kapitlet till bokens slut, där talas om de messianska löftena som fullbordades i Kristus. Han som kom i ringhet, han blev upphöjd till konung. Här talas om en stad i härlighet vars mur är Herren själv. Och så talas om rikets välsignelse. Och låt oss nu tänka tillbaka. 500 år före Kristus så talas om en stad som finns idag och om vad den ska få uppleva i framtiden. Och låt oss tillsammans bara nämna 7 punkter. Och en del har jag nämnt tidigare, men vi upprepar dem. Det 14:e kapitlets 9:e vers: och Herren skall då vara konung över hela jorden. Ja, på den tiden skall Herren vara en och hans namn ett. Och det är vad vi tror. Eller hur? Den dagen kommer när Herren ska vara konung över hela jorden. Och vi tror att den dagen är mycket nära. Är inne. Regn skall han då ge människorna i rikt mått, gröda på marken åt var och en. När ska det här bli? När riket, Guds riket, upplever välsignelsen i fullt mått. 12:e kapitlets 10:e vers. Jag har läst förut en utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomstungit. Det är andutgjutelse över Israel, och den uppståndne eller den genomstungne ska uppenbaras. I det 14:e kapitlet läser vi den 4:e versen, den 5:e versen som vi har alldeles läst förut om när Jesus kommer till Oljeberget. Den tionde versen, hur landet ska förändras och förvandlas när Herren kommer. Och den nionde versen, till och med den femtonde, det talas om hur riket ska upprättas. Och den sextonde versen, till och med den sjuttonde, läser jag. Och det ska ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem ska år efter år dra dit upp för att tillbe konungen Herren Sebaot och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen Herren Sebaot, då ska över den inte komma något regn. Jerusalem, ett centrum för tillbedjan. Jag tycker det är intressant att få tänka på att vi lever i en tid när profetiorna går i fullbordan. Jag läste här helt nyligen om det här sannolikhetsprincipen, om det man liksom bara tänker av en slump att saker händer med de förutsägelser som finns i Bibeln om Jesus. Så hade man ju räknat ut det här med datorer som man nu kan göra. Och sannolikheten att sex profetior skulle kunna gå i fullbordan var 1 på 32 nollor. Alltså en etta och så 32 nollor. Det är såna höga siffror som man inte kan nämna. Va? Men allt samma så här har gått i fullbordan, gamla testamentets profetior om Jesus och hans första kommande hit. Och nu vet vi att det här kommer gå i fullbordan också. Allt samma. Jag hörde igår, jag hade ett samtal med några vänner och märkligt. En mor som hade haft bekymmer med det här bibelordet. Ve dem som på den tiden givadi. Hon kunde inte förstå det, den här pastorsfrun. Fanns det något bättre, något tryggare än att ha ett barn i sin famn och ha mat att ge det? Men hon sa, nu i dagarna, nu har jag förstått vad det handlar om. Vem hade kunnat drömma om att något sådant som modersmjölken skulle bli påverkad så att det skulle vara känsligt att ge barnen det? Kan det finnas något större ve än att ha ett barn i sin famn och ha mat att ge det men inte våga ge det eller veta om man ska våga ge det eller ej? Alltså vi lever i en tid när allt sammanstår ihop sig på ett så fruktansvärt skrämmande sätt. Så nu om någonsin är det viktigt att vi har vår starkhet i Herren och vårt förlitande på honom. Och att vi älskar sanning och frid. Så att vi kan tjäna Herren på rätt sätt. Och därmed så har vi avslutat vår upptäcktsfärd i Gamla testamentets värld. Åtminstone för den här gången. Och hjälp oss Herre att alltid ta vara på ditt ord. För ditt ord lär oss att varje bok i Bibeln är inspirerad av dig och är nyttig till undervisning. Och hjälp oss att ta emot det så Herre att vi kan leva efter det och uppleva dess kraft i vardagslivet och i gudstjänstlivet. Tack att du hör oss i Jesu namn. Amen.